Radio Play.
Hallå. Har vi räckat?
Ja, vi har räckat.
Oh my god, we're back again. Ska vi göra det?
Har du som intro? Hur länge har du...
Jag kom på det precis nu. är det här efter sommaravsnitt?
Är det här musikalavsnittet? Ja, det är det.
Åh, jag önskar att det var det.
Ja, vilken...
Något gliavsnitt.
Just det.
För jag gillar med gliat är ett tema. Det är inte bara en musikal.
Okej, men musikal har ju ofta... Lite av ett tema ändå.
Jo, det har det ju. Men jag menar mer att så här, det kanske är så...
Tema, teenage sex.
Typ så. Typ. Just att säga, songs about cities. Men ditt var bättre.
Songs about cities. Nej, vänta. Nej, det här är fortfarande juni, tror jag.
Okay.
Alltså vi är...
Vi tar det på
det här är mord mot mord. Mm. Så, det här, vi håller ju på och vi är ju på en sån jävla räd där vi spelar in avsnitt nu. Så jag tror att det här kanske är 17 juni.
Är det? Eller, ja, det kan nog stämma.
Eller typ 24 juni.
Kanske har jag fått ett barn, kanske har jag inte fått det.
Men vi är på 17
juni.
Men är inte det din dag?
18.
Mm. Vi är här, för när vi, i vår tid så är det ju mors dag.
Ja. Och vi fick är här min första mors dagbukett av dig. Det var väldigt fint.
Jag tänkte att jag bara, är det här bara det här vanliga att du är min mor tills du föder ditt barn?
Det så kan man också se det.
Jag har ju aldrig fått fira mors dag.
Har du inte?
Nej, min mamma tycker det är småborgerligt.
Vi har nog typ aldrig firat det heller. Det känns som att det är
någonting... känns inte som att det är någonting för din mamma heller.
Nej, men hon sa idag när jag ringde henne och bara sa glad mors dag, så sa hon, jag var lite arg igår för att jag trodde att det var, eller hon kände lite stött för att hon hade ringt mig igår och jag hade inte sagt någonting. Så hon, när hon hade ringt sin mamma, alltså min mormor, då sa mormor, men det är ju imorgon. Så vi redde ut det.
Ja, men bra. Min mamma fyllde ju 65 på tisdag, det alltså din stort. Andra juni då. Och vi har liksom fixat en hel grej till henne, som är att hon ska på en väldigt a very special dinner.
Mysigt.
Naken middag.
Fy fan.
Alltså vet du vad min mamma med?
Alltså det hade varit.
Nej, men, alltså vet du vad som är absolut, för jag ska komma till vad hon själv tyckte var en taskig present. Men jag vill bara säga att min absolut värsta mardröm, som jag typ såg lite bilder från häromdagen, är alltså såna typ nudist semesterorter.
Ja.
För att jag är typ så här, jag köper mycket mer, alltså typ så här, tro mig, jag kan bada naken.
Ja,
det kan, gladeligen.
Jag gladeligen, men jag kan göra det.
Om någon tvingar dig eller om någon puttar i dig när du råkar vara naken.
Exakt.
Men nej, men det är jag för. Alltså du vet, vattennära, jag vill gärna absolut inte vara naken. Jag vill inte se andras nakna kroppar. Jag vill inte det. Men jag fattar liksom hela det här. Nu är vi på stranden, vi badar typ så här. Men just det här, gå och handla naken, gör mig så himla.
Det är så jättestressigt.
Eller stå typ, och välja någon
grilla.
Grilla naken. Men, det känns farligt med.
Det känns farligt. Eller typ, bara sitta och äta ihop naken.
Ja, men på en sån stol som klibbar fast. Ja. Oh, men jag vill inte det.
Skräck.
Ja, men just att göra den typen av saker naken.
Nej, men en naken middag hade varit en otroligt taskig present.
Det hade verkligen varit. Minns också du? Märkligt när jag ger det till mamma och hennes man. Minns jag vill ha ett syskon. Nej. Jag vill inte det. Hon är 81, 65. Minns jag?
När jag jobbade, eller när jag var med mitt jobb på en så här kursgård. Och vi skulle få känna hur det var att äta som blind.
Just det, svagt minne. Alltså sån nedsläckt middag. Eller hade man...
Nej, nedsläckt. Och alltså, det var typ att jag bara, man kommer ju se någonting. Man såg fan inte ett jävla jota. jag fattar inte hur man kan få det så mörkt.
Men du tänkte att mörkt.
Typ.
Men du, jag tänker mig att det är sån mörkt ni har i ert sovrum med era mörkläggningslägen.
Nästan. Men du vet, jag tänkte säga bara, någonstans sipprar det väl in lite ljus. Men det var fan helt bäckmörkt. Och det var skitläskigt att äta så. För att Man visste inte vad, vi visste inte vad vi fick äta.
Och gud, din mardröm. Så var det typ, var det så, gryta?
Nej, panik. Det var gravad lax till förrätt. Det var inte gott att äta när man inte visste vad det var.
Alltså. Jobbig konsistens, tänker jag.
Och jag fick en jättestor tugga i munnen.
Men vänta, du måste ändå kunna välja tuggan själv.
Men man såg ju inte vad man skar.
Nej, så du
man
såg gjorde ett sånt jävla lass.
Ja, exakt. Så var jag sjukt hungrig. Ja, men du sa att hon skulle få en special dinner.
Ja, nej, men exakt. Vi har fixat så att hon... Det är, man vill ju typ inte ge mamma här, gå ut på en restaurang. Eller sådär. Så att då min bror, som känner massa typ kockar och sådär, löser att hon ska få komma hem till en asgrym kock.
Härligt.
Med sin man. Och så ska han fixa en jättebra middag till henne. Men han har också varit jättegullig, för Erik typ så skrev med hemma. Han undrar vad mamma gillar för blommor.
Gulligt, vad sa du då då?
Nej, jag frågade Anders. För mammas man, för han ger henne blommor varje fredag.
Gud vad gulligt.
Ja, och då sa, vad var det nu? Rosor, tulpaner och blåklint.
Fint, där är blåklint.
Ja, det är väldigt fint. Nej, men
nej, det är det inte.
Det är en blå blomma.
Det är en blå
blomma. Samlingsnamn. Nej, men då så pratade jag med henne. Jag visste inte om att hon visste någonting. Så jag ringde upp idag och bara så här, jaha, vad har ni för planer på tisdag då? Skulle vara lite smidigt. Hon bara, ja, ni har ju fixat någonting som ni inte säger vad. Arg. Det enda jag vet att jag ska vara i stan 6. Jag bara, men det räcker väl? Hon bara, inte för mig. Hon har alltid blivit överraskad. Så sa hon så här, ja, det blir väl 5 kamp på Liseberg kan man tänka sig.
Och gud, det var för låga tankar hon har.
Det var det värsta hon kunde tänka sig.
Och sen jag sa jag fett glad.
Sen sa jag att jag bara ja, och så sa jag och de andra två som kommer vara där, och sen så sa jag namnen på ett par som hon verkligen inte gillar.
Kul. Men hon kommer bli så glad.
Ja, hon kommer bli glad. Det kommer bli härligt. Hon är ju väldigt sugen på att använda sitt pensionärskort i kollektivtrafiken.
Förstår jag.
Hon har fått hem det. Hon har redan varit ute och försökt åka på det, men har blivit nekad eftersom hon inte har varit 65.
Det är ju sjukt. Har hon legat här då?
Ja, jag antar. Eller jag vet inte om det funkar. Men så enormt förnedrande att hon försökte tjuvåka.
Men vad ska jag säga? Är det inte gratis att åka kollektivtrafik i Göteborg just nu?
Jag vet inte.
Som det är här.
Men det här, ja, nej, alltså de har ju precis, jag tror att spårvagnarna stod typ,
nej, det
jag vet
blev
inte om
aldrig,
det är kontrollanter.
Det blev aldrig strejk.
Nej, men det var, jag tror att de var på väg att stänga ner det, för att de har ju inte haft som Göteborg med,
eller det
var
som det jag menade.
Här. Jag tror inte man skyddar förarna, så man går nog fortfarande på fram. Så de
inte längre. Stämma.
Men då, när hon mamma testade.
Aha, ja. Men för det var ju på nyheterna.
Det är kul när vi har bara den här podden som handlar om kollektivtrafik i olika städer. Och då går vi live till Norrköping. Hur ser det ut på spårvagnarna?
Men det är som han pojken, den där YouTube-klippet som
han som
åkte spårvagn i 100 städer.
Exakt, han som jobbar på
Städer.
Hur mår du då?
Bra.
Hur känns det på din första morsdag?
Bra. Jag blev väldigt glad att du firade mig, för jag frågade Oskar om han skulle fira mig, men han sa nej. Att jag får vänta till nästa
tydligt.
År. Och även min mamma sa att hon inte, att nästa år får hon gratta mig.
Men du är ju redan mor. Kul till mig. Kul när du börjar kalla dig själv för mor.
Ja.
Mor Anna.
Mor Anna. Det låter bra.
Är det hon som ger pappa pepparkakorna?
Det är hon, inte bara Anna.
Hon heter bara Anna, okej. Okay. Ja, men då är mor Anna ledig.
Då tar jag det.
Det kan också vara typ en så... dansk ost skulle kunna vara. Mäster Ole och mor Anna.
Verkligen.
Kanske också är att det är skinka. Kokt skinka som heter Anna. Skitsamma.
Va? Jag hänger inte med. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Mm. Jag mår bra. Jag är fortfarande ute och vandrar. Jag måste verkligen, verkligen skaffa mig en cykel. Alltså, det tar väldigt lång tid att gå ställen. Jag vet inte om du är medveten om det.
Du vet hur lång tid det tar att gå för mig?
Nej,
jag lovar att det tar längre tid än vad det gör för dig.
Jo, men... typ. Vänta, nu måste du försöka justera din position. Fan, du är djupt gravid nu då.
Mm. Det är jag verkligen.
Nej, men det blir liksom ohållbart. Men i alla fall, det som gör det mer hållbart just nu är att jag har börjat lyssna på... Jag har lyssnat på nästan 5 avsnitt av nya säsongen av Olöst.
Mm, jag med.
Alltså,
jag har lyssnat på 4 avsnitt.
Den handlar ju om en konstkupp.
Mm.
Och den är ju annorlunda jämfört med typ kanske de krimpoddarna som vi vanligtvis lyssnar på, skulle jag säga. Men
den är väldigt bra.
Alltså, det är otroligt berättande, men det är också, det är en sån konstig värld.
Ja.
Det är ju liksom 2 tjommar typ som bryter sig in
Alltså hon såg ju upp taket på Moderna museet.
Ja, och stjäl Picasso och Bracktavlor till ett värde av 500 miljoner. Mm.
Jag blev typ ändå lite besviken att det inte var värt ännu mer. Man skulle kunna tänka sig att det var värt ännu mer.
Men det var 500 miljoner på den tiden. Eller?
Sant. Mm. Det måste lite inflation och sånt.
Exakt.
Nej, men det är väldigt spännande.
Det är så jävla spännande. Mm. Och att Clark Olofsson är med. Alltså, han är ju en jävla citatmaskin.
Alltså det är
Marcus. Men jag och Marcus kollade också igår på en... Det finns på Simor en dokumentär i 3 delar om Svartenbrandt.
Ja.
Och så pratade vi lite grann om det. Att det känns som att... för han är ju verkligen en sån som, du vet, bara begått brott och begått brott och begått brott. Och så, du vet, man har försökt hålla honom instängd, han har rymt och rymt och rymt. Och du vet så. Och att han typ så här pratar om att han är liksom, ja men att han har, jag är 11 på psykopatskalan. Alltså du vet sådär liksom. Och Clark Olofsson, ni känns ju lite grann som en sån person också. Ja, liksom.
Absolut.
Och att det känns lite grann som att vi, våra svenska psykopater blir såna jävlar. Mm. Alltså du vet, medan typ såhär, de är inte Ted Bundy.
Nej.
De är inte seriemördare. De är liksom serierånare som skjuter och mördar folk om det är någon som om kommer i vägen. Typ. Typ. För det är ju fortfarande totalt jävla kallblodigt att det är såhär, jag vill ha de här pengarna, nu stod någon i vägen. Nej, alltså Svartenbrandt skjuter ju liksom skitmånga skott i en polisbuss till exempel. Och det är bara tur att ingen dör, att ingen blir allvarligt skadad. Eller de blir allvarligt skadade.
Men det hade lika gärna kunnat.
Ja.
Men har vi någon som är som Ted Bundy i Sverige?
Nej, vi har ju, alltså, vi har ju folk som har begått fruktansvärda enskilda handlingar. Exakt, liksom.
Men ingen sån...
Nej, eller jag tänker typ så här, eller, alltså, Ausonius har ju liksom...
Ja.
Men, och där har det ju kanske snarare handlat om att man inte har... Han kanske hade blivit en sån. Mm. Eller kanske en son of Sam. Om typ Sverige var ett svårare land att gömma sig i. Eller du vet liksom så. Det vet man ju inte. Men det känns ju, alltså, vi har ju inte den sortens seriemördare så mycket.
Intressant spaning.
Men lite mer på äldre tider då, med den här prästen och du vet, Hilda Nilsson och lite sådana liksom. Men det är inte... Men det, ja, jag vet inte.
Att nej, det känns det var en intressant spaning.
Men tack snälla.
Jag tackar för.
En intressant spaning om svenska psykopater. Nu är vi igång.
Har du sett hur svullna mina fötter är? De ser ut som hobfötter minus hår på.
Vet du vad det ser ut som?
Nej.
Mina fötter alltid.
Nej.
Jag har riktigt sådana fötter.
Alltså, inte vackert.
Fan, vi kanske ska sätta på lite hår. Så kan det gå full on hob.
Jag har ju...
Ut och traska. Men du och din ring.
Mm. Ja.
Ska vi?
Vi kör.
Ja. Nu har vi ingen aning om vem som börjar.
Nej.
Vi har redan fuckat upp en gång.
Ja, vi kör.
Men det spelar ingen roll. Vill du börja eller vill jag?
Jag kan börja.
Nu kör vi anarki i organisationen.
Ja. Bra. Ordningen blir återställd först efter sommaren, tror jag.
Ja, exakt. Det är ändå bra att du går ut med det. Efter sommaren.
Ni behöver inte bli oroliga.
Nej.
Det kommer återställas.
Vi har bara, alltså, det här är ju vår svåraste mattekluring varje år. När vi ska lyckas lista ut hur många avsnitt vi behöver för att samla på oss. Det är omöjligt.
Och häromdagen så kände jag ändå att det typ blev fel. Fast det är inte det. För jag såg att jag hade missat ett datum som vi ska spela in.
Okej, bra.
Jag bara, nej.
Men det känns ju som att vi typ spelar in
varje söndag.
Till sista sekunden innan du föddes.
Ja, den 14 ska vi spela in våra sista avsnitt.
2 stycken.
Ja.
Perfekt.
Ja. Men det blir bra.
Det blir bra.
Men nu fortsätter vi här.
Ja. Och du börjar.
Jag börjar.
Ja.
Sadie Cook växte upp i Newark i Nottinghamshire.
Shear.
Ah!
Det är som...
Jag skulle inte säga det.
Det är mina fötter. Dina hopfötter. Men det här fylket är nog The Shire.
Ja.
Och inte the sheer. Nottinghamshire.
Och det är konstigt att jag vill hela tiden säga shire.
För att det stavas så.
Ja.
Shire.
Ja.
Clostershire. Nottinghamshire. Kör det.
De bor där.
Ja.
Hon växer upp där tillsammans med sina föräldrar och sina 6 syskon.
Mm.
Hennes mamma var hemmafru och hennes pappa var lastbilschaufför. Och hon hade så här en helt vanlig, bra uppväxt.
En snabb fråga.
Ja.
När var det här, sa du? Ungefär.
Hon är född typ början på 50-talet.
Okej, bra.
Jag har inte hennes födelsedatum. Men jag vet att hon är 60, 2014. Mm. Så att,
ja. Du är snabbt
måttet, så du vet
det.
Men det 1950,
behöver inte
göra. Ja. Nej. Det var helt fel. 1954.
Just det.
Hon hade så här en helt vanlig bra uppväxt. Hon var så nära sina syskon och hon var nära sina föräldrar. Du vet, så här, helt vanligt. Hon pluggade i... hon flyttade till Brighton för att plugga. Där har jag varit. Gjort en henna-tatuering på Brighton Pier.
Gjorde, vart då?
Här.
Oh, vad gjorde du för något? Sånt evighetstecken.
Alltså stjärntecknet för lejon. Min syster gjorde en fjäril i svanken. Nej,
stark.
Så det är starkt.
Stark. Jag vill gärna åka till Brighton. Kan vi göra
det var jätte. Har du varit där?
Nej, jag har inte det.
Det var jättefint som jag minns det.
Kan verkligen tänka mig det.
Det regnade typ hela tiden. Men,
men.
Eller vi var där i två dagar.
Gud, jag, det regnade med din hand.
Det bara regnade bort.
Regnade bort.
Hon gick på ett universitet som hette Brighton Polytechnic. Och där pluggade hon mikrobiologi och mikrokemi.
Vad jävlar.
Hon var sjukt duktig i skolan och efter sin examen så fick hon ett så här bra högavlönat jobb på Janssen som var ett farmaceutbolag som tillhör Johnson & Johnson. Och där liksom gjorde hon karriär. Mm. Hon träffade också en man som heter Gary Hartley som också jobbade med farmakologi på något vis och han typ jobbade med framtagande av medicin på något slag. Och tillsammans fick de två barn som heter Charlotte och Harry. När hon hade gjort liksom sina år på Janssen så startade hon och en kollega ett eget företag som heter Hartley Taylor Medical Communications. Mm. Och det blev också sjukt framgångsrikt. Så hon liksom gjorde en ganska bra karriär med det här egna företaget. Och de tjänade liksom bra med pengar på det. Nu är vi då framme vid 2014. Sadie Hartley är 60 år gammal och hon bor och lever i ett stillsamt liv i något som heter Rossendale i England. Hennes två barn är liksom unga vuxna, typ 24. De bor inte hemma. Och hon har, efter att hon har skilt sig från Gary, träffat en man som är 3 år yngre än hon som heter Ian Johnston.
Okay.
Hon planerar att snart sluta jobba, vilket hon ser fram emot jättemycket. Hon har så ett stort intresse för både hästar och rider skitmycket. Och så här. Hon gillar allt som har typ med the outdoors att göra. Mm. Alltså vet, hon åker skidor, de vandrar och skidor är ett intresse som hon delar med Ian.
Okay, perfekt setup för att typ så här få ett härligt pensionärsliv.
Alltså vara så här rik och gilla typ...
Att hålla på med sådana här grejer. Ja, perfekt.
Verkligen. Mm. Ian och Sadie träffades första gången redan 2004 och så hade de så lite av och på relation. Men 2014 så köpte de då ett hus tillsammans och bestämde sig liksom för att så här,
let's do it.
Nu, let's grow old together. Typ. Men tyvärr så hade Ian som många andra ett litet wandering eye. Så att när han...
Du slängde hela manligheten.
Nej, jag sa inte många andra män. Jag sa många andra.
Okej, du slängde hela mänskligheten.
Ja, för det är fan oroväckande hur många som har wandering eyes.
Jag vet, det är hemskt. Okej, okay. His eyes wandered.
Ja, och de wandrade redan innan 2014. Nu backar vi lite igen.
Ja.
För när Ian var brandman, men slutade jobba som det, typ när han liksom... Han gick väl i någon slags tidig pension från det. Och då började han arbeta, som jag förstår det, på typ så här, en inomhusskidbacke. vilket jag typ bara trodde fanns i Dubai.
Ja,
men det finns tydligen i Manchester också.
Ah.
Det finns väl på jättemånga ställen. Oh, men det känns sjukt konstigt.
Ja, verkligen.
Ja, fast i och för sig, man kan inte åka skidor någonstans.
Jag tänkte att jag ska åka på skidsemester till Manchester i år.
Så flummigt.
Verkligen.
Men man kan inte åka skidor någonstans i England.
Jag har bestigit Englands Storbritanniens högsta berg. Som ligger i...
Var det mycket snö där?
Skottland. Mm. Nej, det var absolut... Det var nog snö längst upp. Mm. Men det var liksom väldigt lite man kunde åka. Och sen tog det stopp.
Man kunde åka en skidlängd.
Men jag ska vara helt... Nej, ja, alltså, verkligen. Men det var också mitt i sommaren.
Ja.
Så att det här gav dig ingen som helst insikt i det här. Jag vill bara berätta att jag hade gått upp för en kulle. Ja. För det var typ vad det var.
Men
skitsamma.
Där träffar han en kvinna som heter Sarah Williams. Hon jobbar typ med att sälja skidresor. Och har också någon så här anknytning till den här inomhusbacken. De träffades 2011. Och först blir de två så här... kompisar, eller om man ska säga, de är sjukt flörtiga kompisar. Men 2 år senare, alltså 2013, så har de liksom en full-blown affair med varandra. Eller hon är mycket yngre. Hon är typ 20 år yngre än Ian. Och hon har ingen man. Hon har en annan side thingy. Men hon har ingen annan man. Men han har en full on affär med henne. Så hon är 20 år yngre än honom. Och hon är helt, alltså så här, tagen. Alltså hon blir typ besatt, kan man nästan säga, av den här mycket äldre, inte särskilt snygga mannen Ian Johnston. Hon har skickat sms till så här, kompisar om hur tagen hon är. Och hon har bland annat skrivit så här: "This fireman is just totally awesome. I'm hook, I'm line, I'm sinker." Jag vet inte riktigt vad det betyder.
I'm hook, I'm line
and sinker.
Det låter som en så här fiskreferens då.
Ja, det kanske det är. Hon kanske också gillar the outdoors.
Ja, hon gillar att fiska. Hon gillar att använda fiskereferenser för att beskriva sitt kärleksliv.
Exakt. Nu har jag den här fula fisken på kroken. Badden var kanske.
Ta hit den där jädan.
Okej, jag fortsätter. Ian var då som sagt inte den enda mannen som Sarah hade en relation med, utan hon hade sedan hon var 17 år gammal haft en relation med den 40 år äldre David Hardwick.
Ja.
Och de
så han är 57 år gammal och så tar man, nej.
Ja, de träffas när hon är 17 och då är
han är
57.
Förlåt, men vad är hans problem?
Det är vidrigt. Ja.
Puh, alltså.
De har alltså fortsätter att ha en relation fram tills alltså där vi är idag, när hon är 35 typ. Eller idag i min berättelse. Och han är gift och han har barn liksom och så här, men han typ kommer hem till henne kanske inte varje morgon, men han typ kommer hem dit liksom tidigt på morgonen, antar jag, för att ligga med henne eller sådär. Och hans fru tror jag vet om att de har en relation. Alltså vet, det verkar vara så här helt... För de åker också på resor varje år, eller liksom typ varje månad, som han då betalar för. Och han betalar också ett underhåll till henne på 320 pund varje vecka.
Men, och det är inte det att hon har ett barn som är hans? Eller
nej, ingenting sånt. Nej. Och de är ju inte exclusive på något vis, han har ingen aning om att Sarah liksom börjar träffa en annan man. Han har liksom ingen insikt. Hon vet ju om att han har fru uppenbarligen.
Ja, och frun vet antagligen om att, och de kanske är poly, vad vet vi?
Vad vet vi? Bra kvar, verkligen. Men så att hon har då fortsatt att träffa den här David och inleder en relation med Ian. Ian och Sarahs relation blir inte så långvarig, för att han vill avsluta efter bara några månader. Det gillar hon inte. Hon liksom vill gärna fortsätta. Hon är kär i honom verkligen. Och de så här fortsätter att ha lite kontakt även fast de har avslutat relationen. Och typ efter att han har brutit med Sarah så åker Ian och Sadie på skidsemester. Och av en händelse så bor Sarah och David på samma hotell.
Men vänta, David, om han var alltså 57.
Ja, nu är han ju 75.
Ska han verkligen ut? Han får nog vara försiktig i den här skidbacken.
Kanske.
Men du vet, kärlek håller den ung.
Han kanske bara sitter på hotellet och typ solar.
Men det är ju min dröm i att åka på en skidsemester utan att åka skidor. Bara vara i en sån, skrota runt i underställ i en stuga.
Men vill du inte heller vara typ i Alperna så du kan sitta ute i solen och typ dricka öl och...
Ska vi helt ärlig?
Sola.
Jag kommer inte lämna stugan. Jag vill bara inte bo på ett hotell, jag vill bo i en stuga.
Okej, okay. För jag tänker att jag kan också verkligen, verkligen tänka mig att åka på skidsemester utan att åka skidor.
Men vi åker till Alperna.
Men då vill jag åka till Alperna så jag kan typ sitta och sola och äta typ så här raclette. Okay. Och du vet så här...
Kul.
Så.
Ja. Ja. Det gör vi.
Det gör vi.
Bra.
Bra. Så att de bor på samma hotell, så han har väl sagt typ så här: nu har jag lämnat dig, men typ i de här sms'en som vi har med varandra så berättar jag att jag ska åka med min kvinna till Alperna, var de nu är. Så att det finns bilder typ när de så sitter, du vet, någon har fotat Sadie och Ians gäng, och så i bakgrunden sitter hon vid ett annat bord liksom.
Med sin gamla älskare. Ja.
Skitflummigt.
Men gud.
Och på den här semestern så är det liksom så här, det flörtas mellan dem. Men det händer ingenting, som jag förstår det, men liksom de har typ, du vet, så här över bordet.
Och Sadie känner alltså inte till henne.
Nej, inte alltså, inte nu.
Åh! Okej.
Helt stört. Och jag blir så irriterad på det, för det känns som att så här, många män, nu slänger jag männen under bussen.
Yes, äntligen!
Men för det känns som att typ, nej det känns i och för sig kanske som att
nej, håll fast!
Men att man liksom fortsätter att så här, vi har avslutat det här, men jag håller det lite nära ändå, för att jag vet inte om jag kommer ändra mig.
Nej, men vet du vad det också är då? Då är det lite grann som så här, jag gör ju ingenting fel nu, jag har ju avslutat det här.
Exakt.
Man bara, jo du gör fortfarande något fel. Mm. För det du håller på med här är ju att du upprätthåller en relation.
Exakt.
Som just för tillfället typ inte är sexuell.
Nej.
Men du har ändå sett till att hon, är liksom på eran semester.
Mm. Ja. Men jag tror att det kanske är mänskligheten.
Jag tror att du kan ha rätt.
Ja.
Tyvärr. Men vi jobbar...
Du säger att det är männen.
Vi jobbar mot att hitta fler saker längre fram som är specifikt.
Ja.
Ja. Manliga. Dåligt, dåliga beteenden.
Okej. Men relationen är liksom helt över och, men hon fortsätter då att vara besatt av Ian.
Så, vilket, förlåt, en grej som är också, det där är också jävla typiskt att man bara, hon är obsessed, man bara ja, alltså du vet, förstår du vad jag menar? Alltså hon är säkert det, men att det också är så här att,
nej men jag vet, man kallar det för det fast det är egentligen han som typ upprätthåller alltså, relationen.
Det är ganska lätt att bli tokig någon som blir som du vet, så här, ger och tar och ger och tar.
Absolut,
alltså, du vet,
så är det.
Nu lät som att ger och tar, som att det är en fin grej i relation. Du förstår mig.
Nej, man ger och tar tillbaka.
Ja, exakt, så heter det.
Precis. Och han upprätthåller väl det här lite, kanske. Men ja, hon är också...
Hon blir
lite... Ja. Hon är inte helt stabil.
Jag fattar.
Så att 2014 då, när Ian och Sadie flyttar ihop i deras gemensamma hus, så kommer en dag ett brev som är adresserat till Sadie. Brevet är då från Sarah. Det är ju såklart inte signat av henne, men det är från Sarah. Och i det brevet har hon skrivit att hon och Ian har en relation som består av att de har fantastiskt sex med varandra. Så Sadie konfronterar ju då Ian med honom och bara, vad är det här? Och han berättar då typ såhär, det här har hänt typ. Det är Sarah som har skrivit det här brevet. Så hon är så här, okej. Och han bara, det är helt avslutat. Det var det. Hon kanske vet att om relationen tidigare. Men han berättar i alla fall för henne att det är Sarah som har skrivit det här brevet. Liksom. Och det här är inte första gången Sarah gör ett sånt här stunt. För att hon har tidigare haft en affär med en person som heter Somopat Sitivchana. Han kallas för Master A. För att han är typ taekwondo-instruktör eller något sånt där. Och de har haft en relation när han, fast han har varit gift med en kvinna eller ja, med en kvinna. Och till henne skickade Sarah ett brev när Master A då försökte avsluta den här relationen, skickade hon ett brev till den här frun där hon liksom skrev typ såhär, jag vill bara att du ska veta vilket citat stor scumbag din man är, och att hon berättade då att hon väntade Master A's barn. I kuvertet med det här brevet skickade hon också med ett ultraljud som hon sa så här är en bild på vårt barn. Det var inte det. Hon var inte gravid.
Kanske är det det som är vårt nya smeknamn på dig.
Master A?
Ja.
Gärna.
Mm. Nej, vänta. Nej, det låter som att vi har någon slags...
Sekt.
Sex.
En sexsekt. Som jag leder över. Som en sån stor fet pascha med den här ölmagen. Ja. Sarah fortsätter. Ja, precis. Så att hon har gjort det här förut. Så här, och så skickar hon det här brevet till Sadie 2014. Och han berättar vad det är. Och de har liksom fortsätter att ha en bra relation med varandra. Ian och Sadie alltså. Men han är i och för sig lite så här. Hon verkar typ... Sarah fortsätter smsa Ian. Och han typ svarar ibland lite så här.
Yeah.
Men okej, okay, så nu är vi framme till liksom, den här händelsen som jag ska berätta om. För efter julen som 2014-2015 så skulle Sadie komma till Schweiz eller åka till Alperna i Schweiz där Ian var på skidsemester. Men så blir det aldrig. För den 14 januari 2015 kommer Sadie hem från stallet vid 8-tiden på kvällen. Senare samma kväll så kommer en bil körandes på gatan där Sadie och Ian bor. Bilen stannar utanför deras hus och ur bilen kliver en kvinna som går fram till huset. Och hon är inne i huset i bara några minuter och sen så kommer hon tillbaka och så åker bilen iväg. Det är en Renault Clio.
Under tiden den här kvinnan har varit inne i huset så har Sadie blivit överfallen med en alltså elpistol. Så att hon blir liksom helt... Den här elpistolen har 500 000 watt. Eller volt.
Volt.
Kanske. Annars är det kanske en lampa. 500 000 volt i sig. Så hon blir ju helt... Liksom,
yep.
Ja. Och sen så har hon, Sadie, blivit huggen 41 gånger med en kniv.
Åh, jävlar. Mm. Vad sjukt och hemskt.
Så stört.
Amen.
Så dagen efter dyker ju Sadie såklart inte upp på jobbet. Och hennes kollegor blir oroliga och ringer polisen och ber dem göra en sån här welfare check.
Just det.
Och där hittar de ju då Sadie mördad i hennes hus. Liksom. Mm. Och huset ligger ganska så här avigt till, så det finns inga så här direkta vittnen som de tänker kan ha sett någonting. Men den här bilen då, den här Renault Clion, den har fångats på en av grannarnas privata övervakningskamera.
Just det.
Så att de bara, okej, vad kan ha hänt? Liksom, börja utreda så här. Ian då berättar, för han blir ju såklart inplockad. Han blir hemkallad från Schweiz och bara så här, ja, han var ju borta när det här hände uppenbarligen, men han är ju en viktig person i utredningen. Han berättar om det här brevet, han berättar om Sarah. Han berättar om det här brevet som hon har skickat. Han berättar också att bara några dagar innan Sida blivit mördad så hon ringt honom och sagt så här, det kom ett fett konstigt blombud hem till oss, till mig. Då har liksom plingat på dörren så det kommit en person och lämnat av typ en så här helt risig bukett blommor till henne och sen bara dragit så här. Så bara, are you Sadie Hartley? Bara, yes. Så bara, här är typ en vissen bukett blommor.
Ska jag också bara köpa bättre blommor om du
verkligen. Och så efter det så har hon liksom känt sig orolig för att vara ensam hemma.
Så, är det liksom ute på landet här?
Ja, jag förstår det som att det, liksom, det är inte... Det är alltså, jag vet inte om det är en förort. Nej. Eller om det är på landet. Okay. Men det är liksom inte... Det verkar inte vara så supertight mellan grannarna.
Nej.
Så polisen börjar då såklart så här, kolla upp Sarah. För att Ian är bara så här, den här kvinnan har jag typ haft en relation med. Hon har skickat det brevet. Så och då visar det sig att Sarah har varit... I det området där de, Sadie och Ian bor, samma kväll som att Sadie har fått det här konstiga blombudet. Så att polisen misstänker då typ att så här, hon har lämnat det här blommorna för att typ så att ta reda på exakt vilket hus det är de bor i. Och så här. Yeah. Du vet att hon har testat så här. Så bara 3 dagar efter att Sadie har blivit mördad den 17 januari så griper polisen Sarah i hennes hem i Chester.
Mm.
Hon blir inplockad på förhör och berättar där liksom ganska öppet om hennes relation med Ian. Men hon är bara så här, nej, alltså, jag har aldrig träffat den här, säg det, jag har ingen aning. Hon berättar ingenting. Eller hon förnekar liksom, att hon har någonting mer att göra. Kort efter att Sarah har gripits så grips också en kompis till Sarah.
Hmm.
Det är den 56 år gamla Kate Walsh. Och Kate... polisen har då börjat misstänka att det är inte Sarah som har lämnat blombudet. Utan att hon har haft någon som
har hjälpt henne.
Så när de börjar rota liksom mera i vad som kan ha hänt så pekar alla spår på den här Kate.
Mm.
För Kate och Sarah har känt varandra sedan Sarah var 12 år gammal. För Kate var...
Kate var 47 år gammal.
Ja, men typ. Nej, men hon var ju hon är så, typ 20 år äldre.
Hon har så vuxna vänner hela tiden.
Precis,
för hon var hennes ridlärare.
Ja, det? Exakt.
Oj, starkt.
Precis, hon var ridinstruktör till henne, eller ridlärare. Så att de har väl liksom lärt känna varandra när hon red för henne och sen så har de fortsatt att hålla, du vet. Så det är väl kompisar eller typ så här stora systerrelationer. Yep. Eller så här. Kate... hon var med i typ ett motorcykelgäng och så här, jag vet inte så mycket mer om henne, men hon typ jobbar med häst, hon bor också på någon gård någonstans och typ har hästar och så här. De är väldigt nära i alla fall. Så att, de plockar in henne och bara så här, vi tror att du har hjälpt Sarah att begå det här mordet. Hon, när hon blir inplockad, är bara så här, hon spelar superförvirrad. Hon är bara så här, jag har minnesförlust. Jag lider av minnesförlust. Jag minns ingenting som har hänt mer än typ 3 dagar bak. Och om jag inte skriver ner allting så glömmer jag bort det. Och jag vet inte vad ni pratar om. Typ så här. Jag har ingenting med det här att göra. Hon är så här helt gråtig. Alltså du vet, hon tar verkligen på sig någon slags offerkofta. Och bara så här, jag förstår inte vad som har hänt. Och hon bara, men nu när ni säger det så här, jag minns ingenting, men jag är rädd för Sarah. Och det finns något konstigt inlägg i min... Eller jag har skrivit något konstigt i min dagbok, men jag minns inte vad det betyder. Jag vet inte vad vi har gjort. Jag minns ingenting så här.
Okej.
Okay. Men ju längre de sitter häktade och ju mer de blir förhörda så börjar de liksom vända sig mot varandra.
Såklart.
Och det kanske är framför allt typ att så här, Kate börjar vända sig.
Hon bryter the holy band mellan liksom, ridinstruktör och barnkompis.
Och ju mer polisen undersöker saken så blir det så här väldigt tydligt att Kate har hjälpt Sarah att planera mordet på Sadie under 1,5 år.
What?
Mm. För att de är så här, det uppenbarligen har blivit så här för att Sarah vill ha tillbaka Ian. Hon vill ha honom för sig själv, hon vill liksom inte så här, det är polisens tes.
Men förlåt, men det känns ju inte som att det var superväl planerat.
Nej.
Eller? De har lagt väldigt mycket tid för någonting som ändå känns som så här, ja men vi löser, alltså vi går in och mördar, eller
mm.
typ...
Mm. Men de har hållit på i 1,5 år, menar polisen då. För att, men Kate fortsätter att köra någon så här förvirrad spel. Liksom. Och, ja, hon var typ så här, hon bara, jag minns någonting men jag visste inte att någon skulle bli skadad. Alltså du vet, hon kör den. Men Kate är då som sagt en flitig dagbokskrivare. Och jag vet, det är nog inte för att hon har den här minnesförlustgrejen, utan det är nog för att hon typ skriver dagbok. Så att genom den här dagboken så blir det så här jättetydligt då att så här, det här är förloppet som har hänt de senaste 18 månaderna.
Nej.
Så jag tänkte jag ska läsa några saker som hon har skrivit.
Yep.
För då så 17 månader innan Sadie blev mördad så skrev Kate i sin dagbok: Sarah came around so got caught up in endless murder plots for Ian's other half.
Men vad i hela?
Ja. Det är helt stört. Och sen i augusti 2014, typ ett halvår då innan de mördade henne, så skriver hon så här: Wow, I may get to be instrumental in helping remove that awful woman. This may happen. Wow, I'm unexpectedly excited by it. Was buzzing so much I needed to a sudden comfort to wind down a bit.
Vad är det? Hon är så peppad på att hon ska få med ett mod att hon behöver supa.
Mm. Och så har hon har skrivit liksom massa grejer så här.
Men och det är inte, hon har inte gjort sig av med den här dagboken. Okej.
Okay. Så de liksom, nej, precis.
Aj, jävlar.
Så att det visar sig då att de här två har, eller så här, enligt dagboken och liksom allt som de hittar, de hittar massa bevis. För 2 år innan de två har innan, inte 2 år, har på julen 2014 åkt tillsammans till Tyskland, alltså Kate och Sarah, där de har köpt den här elpistolen som har använts vid mordet på Sadie. Det finns filmer över från färjan till Tyskland på de två, och försäljaren i den här butiken i Tyskland minns de så här supertydligt, för hon berättar då försäljaren att så här, nej, men de ville egentligen ha en som hade 1 miljon volt i sig.
Så ännu starkare.
Liksom. Ja, men det fanns inte. Så de köpte den som var bara 500 000. Och de har ju också då den här filmen från den här med den här Renault Clio. De lyckas spåra den här bilen. Alltså du vet, polisen gör typ allting rätt.
By the book.
Mm. Det finns också övervakningsfilmer från Tesco när Kate och Sarah köper blommorna. Och det visar sig att då Kate har köpt den här kniven som användes på mordet, alltså i mordet och Sadie, med sitt Tesco Club Card.
Men hittades den på platsen?
Den har inte hittats än. Jag ska berätta när den hittas.
Okay. Mm.
Så de hittar då så här, de här liksom, filmerna, du vet, allting. Så det finns massa som pekar på det. Och till slut så är Kate så här, hon börjar liksom vackla lite och bara så här, men jag visar er liksom vad, jag minns inte så mycket, men jag ska visa er de här dagböckerna. Du vet, de åker hem till hennes gård i alla fall. Och där har hon då slängt eller försökt gömma kläderna som Sarah hade på sig när, Sadie, när hon mördade Sadie, alltså kläder och skor. De hittar också den här elpistolen och mordkniven som har Sadies blod på sig hemma hos henne i hennes typ på hennes gård liksom.
Vad fan?
I typ ute i trädgården. Polisen tror då heller inte på att hon bara är liksom en förvirrad stackare som har blivit utnyttjad av Sarah.
Utan, wow.
Utan de liksom så här, men du har ju de är så här, antingen ser de väldigt nära vänner eller så har hon typ romantiska känslor för henne.
Just det.
Eller du vet, så ville hon bara vara med att planera det som hon tänkte skulle vara så här, ett perfekt mord typ. Så det blir helt klart att de båda två har varit involverade i mordet på Sadie, även om det var Sarah som faktiskt liksom rent fysiskt gjorde mordet liksom. Så var Kate
superdelaktig
och verkligen en enabler och kanske en påhejare liksom i det. I rätten så döms båda två skyldiga till mordet på Sadie och de döms båda två till livstid i fängelse. Men Kate har möjlighet till frigivning efter 25 år, men det har inte Sarah.
Oj, jävlar.
Så det var mordet på Sadie Hartley.
Stackars, jag känner hon skulle just påbörja sitt...
Så hemskt. Det är vidrigt.
Ja, fy fan. Men alltså hur... Du fattar ändå vad jag menar, att det är typ så att vi har planerat det här i ett halvt år.
Ja, bara... så är det inte så bra, nej.
Nej, men det är ju alltså att det är liksom så här, man är inte ens typ... Nu tycker jag verkligen inte att man ska vara en bra mördare. Jag tycker det är väldigt bra att de åker fast.
Ja.
Men just att det är så här, bara, här är alla grejerna. Här är vårt lilla kit. Här är min dagbok om ni vill ha det. Bara, de har inte
här är övervakningskameror.
Men alltså, på riktigt.
Nej, jag vet. Det är skit weird.
Men jävlar vad sjukt.
Mm.
Tack så jättemycket.
Tack. Och jag har då... läst väldigt många artiklar på BBC. Bland annat, alla heter någonting med Sadie Hartley.
Man,
så, och så har jag läst en som heter Who was Sadie Hartley på Manchester Evening News av John McPherson. Och sen så har jag sett en dokumentär som heter The Murder of Sadie Hartley som är alltså typ filmad i realtid när de griper Sarah och Kate. Och du vet att man får följa dem så här.
På typ hela vägen?
Ja.
Oj!
Det var ganska spännande faktiskt.
Ja.
Mm. Så det var allt från
det. Tack så jättemycket, det var så hemskt.
Det var hemskt.
Och så intressant.
Jag håller med.
Och jag tänker också eller... att i mitt huvud så var det en sån morden i midsommarmiljö.
Ja, jag tror att det var lite så. Var,
men det kändes verkligen
så. Jag tror att vi kan säga att det var det.
Okej, tack snälla.
Tack.
Jag ska köra lite svensk kriminalhistoria.
Okej.
Som jag gillar att göra ibland.
Kul. Cool.
Så jag ska berätta om en grej som hände i Hörja. Gamla goda Hörja.
Var ligger det?
Det kommer. Det här hände den 31 mars år 1900.
Mm.
Ligger i Hässleholms kommun.
Mm.
Typ en kvart med bil utanför Hässleholm. 2015 så gick Hörja från småort till tätort.
Kul.
2015.
Mm.
Förlåt, ska inte säga fel. Det, och det innebär då att man har över 200 invånare.
Jäklar, är det så litet?
Det alltså? Är en liten plats. Men runt 1900 så bodde det. Ska det ha bott typ runt 1000 pers där?
Det kanske är det du ska berätta nu som gjorde att folk flyttade från Hörja.
Just det. Jag ska berätta liksom att 800 pers dog. Det är ganska många som dör. Och det är väldigt, väldigt hemskt. Hur som helst. Runt 1900 så bodde det som sagt då, typ 1000 pers. En av dem var fransk. En av dem var fransk.
En var italienare.
Och resten var svenskar.
En norsk, en tysk och en Bellman.
Kul. Någon gång ska jag pranka dig genom att bara berätta en Bellman-historia på den. Men väldigt lång.
Väldigt lång.
Okej. Frans Oskar Bergstrand.
Mm.
Han var från Småland, född strax utanför Växjö. Den 17 oktober 1862 kom från en torparfamilj men bestämde sig för att jag ska bli lärare. Så han läste till folkskolelärare i Växjö och var då klar med sina studier 1884. Det var ändå typ så här 4 år eller 8 terminer som man pluggade till lärare. Det tyckte jag var väldigt lång tid för att vara på den tiden. Det imponerade mig att lärarutbildningen var så lång redan då. Med tanke på att jag häromveckan berättade om en fransman som gick läkarlinjen på 8 månader.
Verkligen, lite skillnad faktiskt.
Okay, han jobbar först som vikarie i Kronobergs län. Sen hamnar han i Norra Åkarps socken som ligger då nära Hörja. Och till slut då 1889 så blir han folkskolelärare i Hörja. Mm. Där har han ungefär 80 elever. Många ju.
Verkligen.
Storskolan då.
Mm.
Men så 80 elever på 1000 pers. Jag tänker folk har många barn med.
Ja, men så många är väl inte det? Eller?
Nej, det är det verkligen inte. Jag vet inte, jag är bara fortfarande imponerad över att Hörja var så himla stort på den tiden.
Verkligen, och att han liksom tog sig igenom
så lång tid på lärarlinjen. Okej, så han har redan innan han liksom flyttade dit och får den här tjänsten hunnit gifta sig. 1885 så gifter han sig med Lydia Lindblad. Och hon kommer från Bräkne-Hoby, en av mina favoritortsnamn.
Verkligen. Bräkne-Hoby.
Bräkne-Hoby.
De kan sina sockennamn i Skåne.
Verkligen. Jag tror eventuellt att Bräkne-Hoby är Småland.
Där kan de ännu mer. Men Vaggryd, där hjulen alltid snurrar.
Vad är det för starkt?
Det är deras slogan. Eller vad man säger, det är deras slogan.
Jag gillar det jättemycket. Nu ska vi se, Bräkne-Hoby, Ronneby, Småland.
Mm.
Okej. Lydia kommer därifrån och hon är dotter till en lärare som är den läraren som Frans Oskar vikarierar för direkt sin utbildning.
Okej.
Och de börjar då förstås skaffa barn på fucking löpande band.
Mm.
På 12 år får de 10 barn. Får du ångest?
Fan, jag tycker synd om henne.
För du får get back at it again. 19 juni så är det dags att sätta igång igen.
Då blir det barn nummer 2 på en gång.
Du är redan gravid med 2. Okej, men så nu ska vi se. Ett barn avlider när han bara är 8 år gammal.
Nej.
8 månader gammal.
Mm.
Och så de har 9 barn liksom. Och jag har fått väldigt mycket information från en nordisk kriminalkrönika.
Mm.
Som är en underbar publikation.
Mm.
Och det finns en text i... Jag kommer till det sen. Men den är skriven av en person som heter Claes Littner. Han gör då en väldigt bra uträkning.
Okej. Okay.
Som är, där han kommer fram till att det innebär...
Det gillar
att
det, du. Ett gott matte, en god matte-quiz.
Som någon annan har gjort åt mig. Han alltså landar då i att det går i snitt 8 månader mellan att hon föder barn och blir gravid igen. Så de har liksom barn som är, du vet, alltså allt från typ 13 till spärd. Alltså det är liksom...
Ja.
Det, ja. Som sagt, Frans Oskar jobbar som lärare, men det är liksom tufft.
Mm, det kan man ju verkligen förstå.
Jättemånga barn. Mm. Mycket fattigdom. Många som är hungriga. Han tjänar mellan 700 och 800 kronor på sitt lärarjobb, alltså om året.
Mm.
Och han bestämmer sig då för att så här, ta ett extra jobb för att dryga ut kassan. Typ. Så han börjar då jobba på Hörja Sparbank 1892. Och först är han typ någon bokförare eller sekreterare eller något sånt där. Men sen så är han typ med i någon styrelse eller någon ledningsgrupp som verkar dock bestå av typ 50 pers, lite oklart. Jag tror att det är som att det är lite så kollektiv, alltså en kollektiv bank liksom, på något sätt. Och först då får han 250 kronor om året, men sen höjs det till 350 kronor om året. Mm. Vilket ju verkligen är så här, om man får 800 för, ja, det är väldigt liksom stor add-on typ. Han är också typ så engagerar sig i skolrådet, någon så här liksom kommunfullmäktige. Alltså han håller verkligen på så många olika sätt han kan för att typ så här
han är lite pengar. Av en profil i Hörja.
Jag tror det, jag antar det. Men han tar också typ ut lite banklån och sånt där för att få saker att gå ihop liksom. Det enda som verkar tyda på att han har varit slösaktig är att han är lite förtjust i lotterier. Han gillar att köpa lotter. Men verkligen. Men i övrigt så här, det är bara det typ att det går inte ihop.
Nej.
Helt enkelt. Och då tänker jag ändå så här, han var ju ändå liksom lärare. Alltså du vet, tänk till folk som var typ torpare eller du vet så här. Jag får pengar ångest bara jag tänker på det.
De kanske var lite mer självförsörjande i och för sig.
Sant, i och för sig. Verkligen sant. Så lite drygt 13 år in i det här äktenskapet. Och det är lite oklart varför. Men Lydia dör.
Mm-hmm. Och kanske hon är barnsäng.
Alltså jag tror inte att det är barnsäng. Men det är nog typ... Alltså hon är ju typ alltid barnsäng. Ja. Liksom. Det beskrivs som att det är slaganfall, står det liksom.
Okay.
Så hon är bara 37 år gammal. Antagligen så har hennes
allvarlig epilepsi typ.
Men alltså, tänk hur mycket stryk hennes kropp måste ha tagit av att göra så jävla många förlossningar typ. Mm. Så att han är nu då Frans Oskar enkling med 9 barn. De är alltså från nästan nyfödda, så det måste typ vara.
Mm.
Jag tror att hon kanske dör typ så här 2-3 månader efter det sista barnet.
Vad hemskt.
Och det äldsta är typ 12-13.
Mm.
Så. En intressant grej är att det verkar som att han behöver bli tilldelad vårdnaden om sina egna barn.
Mm.
Mm. Alltså att de måste vara liksom, han blir tilldelad att vara förmyndare, för att det händer väl inte automatiskt.
Nej.
Vilket ju är totalt oproblematiskt. Nu är det då början av 1900. Lydia dör hösten 89.
Mm.
Och från Lydias dödsbo då så får Frans Oskar och barnen dela på 900 kronor. Verkar vara nästan 50 000 kronor i okay. dagens värde. Så det är liksom en bra summa pengar för en väldigt fattig familj såklart. Liksom. Men problemet är att så här, det folk inte vet är att Frans Oskar är i en jättetuff ekonomisk situation. Som inte bara är att han liksom har som har himla många barn och nu har förlorat sin fru och sådär liksom.
Nej.
Utan han har under flera års tid stulit från banken.
Åh nej.
Och du vet, han har liksom så här, ja men plockat på sig lite pengar och typ så här skylt på misstag och sådär. För grejen är att så här, bankens revisorer har upptäckt det här.
Oh.
Och de har tidigare varit så här, vet du vad, vi ser åt ett annat håll, bara du täcker upp det här. Och han har varit så här, ja men oj, jag har skrivit fel, eller du vet, liksom skyller på sånt hela tiden. Mm. Men nu har liksom den här summan vuxit och revisorerna har liksom ställt ett ultimatum.
Okay.
Vilket är kul, för att det känns som att det är en sån revisorsmaffia som kommer.
Verkligen.
Men de har bestämt att han måste betala tillbaka pengarna innan klockan 12 den 31 mars 1900.
Okay.
Eller så kommer han få sparken.
Mm.
Eventuellt också polisanmälas och åtalas. Men grejen är att förut, det är någonting med att så här, förskingring var inte ett brott som typ krävde en polisanmälan. Det är någon sån grej liksom, vid den här tiden typ.
Mm.
Så det är inte liksom säkert att han kommer ställas inför rätta, men antagligen liksom. Mm. Som sagt, de har liksom följt honom ganska länge, och han har alltså börjat smussla med pengar nästan i princip sedan han började
där
på det här
jobbet. Tog jobbet på banken.
Ja, men lite så, eller om det bara varit så att han har varit så här, oj, här finns ju pengar på den här banken.
Mm.
Och så börjat, och sen har det säkert börjat litet.
Och så och sen har det vuxit. Han inte åker fast.
Exakt.
Fast han gjorde ju
han gjorde det, men det var ju också bara att han typ så här löste det på något annat sätt. Alltså du vet, liksom puttade in lite pengar och så
han
var det klart.
Han flyttade ett kommatecken typ.
Ja, men typ så. Men som sagt, han har skilt på att han har skrivit fel, begått andra misstag typ. Och han har alltså betalat tillbaka pengarna. Jag tror att det har gått alltså typ 4 år. Av att de har varit såhär, hallå.
Vad sjukt.
Jag tänker att han kanske får behålla sitt jobb för att han är liksom han är så här folkskollärare.
Mm.
Han känns inte som en brottsling.
Nej.
Man tänker, han har säkert begått ett fel för 20:e gången i år. typ. Som sagt, situationen har då liksom trissats upp. Och till slut så har han då fått det här ultimatumet. Täck upp det du förskingrat, eller get out of here. Nu är han skyldig Hörja Sparbank ungefär 3500 kronor. Det är nästan 200 000 kronor i dagens värde.
Det är ingenting man trollar fram bara.
Det är verkligen inte det. Och framförallt med tanke på att han typ så här tjänar så 45 000 kronor om året.
Ja, fy fan.
Jag vet. Det är så jävla ångest. Så han bestämmer sig.
Kan han inte få göra en avbetalningsplan?
Men han har ju för fan hållit på hur länge som helst. Men problemet är då att det här är hans lösning. Han bestämmer sig för att jag ska inte betala tillbaka, utan jag ska istället mörda alla mina barn och sen begå självmord.
Mm. Ja, men det fattar man ju.
Och den här grejen som är, alltså det händer ju ganska ofta när man läser om sådana personer som går typ begår utökat självmord på sin familj eller sån familjeside eller sådär. När män gör det så känns det som att det ganska ofta är så här, jag är i en jättetuff ekonomisk situation, så de ska inte, du vet att man är så här, de ska inte behöva vara med om det här, men man bara, fast de hade nog ändå valt att leva.
Alltså 100%.
Liksom, att det är så här, bara för att du skäms och du inte ser någon utväg, det här är barn liksom.
Verkligen.
Som sagt, de är då 9 stycken, de här barnen. Det är Signe, 13 år, Johan, 11 år, Berta, 10 år, Gottin, 6 år, Tor, 5 år, Svea eller eventuellt Stina, det står lite olika. Hon är 4 år. Elin som är 1 år och typ några månader. Lydia som är 6 månader. Och Bertrand.
Ja.
Jag vet inte riktigt när han är född. Jag har inte någon ålder på honom. Men jag tror att han är liksom inte bland de allra yngsta barnen i alla fall. Och alla barn utan 2 är då hemma liksom i deras hus i Hörja. Gottin var hos Frans Oskars svägerska och Bertrand är hos hans svärföräldrar. Mm. Och runt den 27 mars så skickar han liksom meddelanden om att barnen ska komma hem.
Mm.
Så Gottin gör det, men Bertrand stannar kvar hos sin mormor och morfar.
Mm.
Sen så ägnar sig Frans Oskar åt lite andra saker. Han förnyar sin livförsäkring och skickar ett brev som ska göra det. Eller han skriver ett brev som ska göra det. Han skriver också ett brev som är typ om att hans lotter som han har beställt ska skickas till en person som är typ chef i Hörja Sparbank.
Mm-hmm.
Och man tror att det kanske är för att han typ ska börja liksom för att ge typ det han har till banken. Mm. Och morgonen den 31 mars då, så skickar han Johan till posten där han postar de här breven. Och så skriver han också ett avskedsbrev som han lägger på, inte Johan utan Frans Oskar. Han skriver ett avskedsbrev som han lägger på köksbordet. Och där är typ han lyfter fram sina problem med banken. Liksom, och typ lite grann så här. Revisorerna har tvingat mig att göra det här.
Mm.
Åt det hållet.
Okay.
Han betalar också. De har haft en piga som heter Johanna. Mm. Som har hjälpt honom sen Lydia gick bort. Och han betalar ut hennes lön. Mm. Innan han typ skickar hem henne.
Det var ju schysst faktiskt.
Ja. Okej, nu blir det jättesorgligt. Så vid 12 så säger han till sina barn att de ska få medicin.
Mm.
Typ så här bröstmedicin eller hostmedicin eller något sånt där.
Bröstmedicin?
Ja, men det är väl typ sånt som bröstkarameller var ju också en grej man pratade om. Det är väl typ hostmedicin.
Det har jag aldrig hört.
Har du inte hört bröstkarameller? Nej. Det tänker jag är ett gammalt ord för halstablett.
Gud, jag har aldrig hört. Jag tänker bara på de där godisarna som fanns att köpa i Danmark när man var liten. Sådana här troll, du vet, som var typ så här äggmökar. Och då fanns det också just bröst man kunde köpa. Jag tror att jag ska kolla mig.
Fanta någon slags butterixgodis?
Nej, alltså det var gelégodis. Jag tror att det var Trolli som gjorde.
Som var liksom pattar.
Ja.
Förlåt, men djupt
typiskt,
dansk.
Typiskt danskt.
Ägg, vänta, det liksom var pruttformade godisar.
Nej, men de var typ så här gula. Typ.
Svagt ändå. Pappa, vad ska vi kalla de här sista? Vi kallar dem för äggmökar.
Åh, det finns säkert, hur fan ska jag kunna?
Du, nej, men du kommer aldrig hitta det, du är för dålig på att googla. Jag hjälper dig sen i pausen. Okej, nu går vi tillbaka till det här jättesorgliga. Barnen säger att de ska få medicin. Eller han säger till barnen att de ska få medicin. Men det är då i själva verket giftet cyankalium.
Mm.
Man vet inte hur han har fått tag på det. Om man har framställt det själv, man har inte kunnat liksom spåra det. Och de flesta av barnen dricker då det här frivilligt liksom. Det är ju deras pappa som säger till dem att de ska få medicin. Elin som är som sagt då 1 år och några månader, hon får ingenting av någon, man vet typ inte riktigt varför. Och äldsta dottern Signe, hon tycker att det smakar äckligt, så hon spottar ut och typ sköljer med vatten. Men 4 av barnen, Johan, Gottin, Tor och Lydia, dör i princip direkt.
Usch, vad hemskt.
Och efter att Frans Oskar har gett sina barn så tar han då också det här giftet själv och dör också.
Mm.
Grejen är att Signe då, som är den äldsta, hon agerar väldigt, väldigt snabbt. Alltså hon typ märker att, så här, att hennes, det verkar vara en ganska liksom läskigt sätt att dö av det här giftet typ. Och hon springer då till den här Johanna-pigan.
Mm.
Och det, alltså att hon agerar så himla snabbt, typ kommer rädda några av hennes syskon.
Mm-hmm.
Berta och Svea, som båda två blir jättesjuka, men som typ klarar sig. För att Signe springer då till Johanna, och Johanna springer först till en barnmorska som kallar på läkare. Så då kommer det liksom 2 läkare dit som typ ger barnen så här kräkmedel och sånt. Liksom. Och då 2 av de här barnen överlever. Och då är det alltså Elin, som sagt inte fick någon medicin, som var 1 år och några månader. Signe, Bertrand, som ju inte var där.
Nej, just det.
Och så Berta och Svea. Ja, det är de 5 barnen överlever. Som överlever. Ja. Men 4 barn
dör.
Och pappan också då. Och det här blir då superuppmärksammat i pressen, såklart. Norra Skåne släpper ett extra nummer.
Sjukt.
Som bara handlar om det här. Hässleholms Dagblads journalist får en rundtur in i huset. Nej. Beskriver liksom i detalj hur typ sovrummen ser ut och sådär. Mm. Och det är ju den här grejen, du vet, som är så här, det här är en lärare som har mördat barn.
Mm.
Sina egna barn. Det alltså det liksom är så här, du vet, i den här grejen att det är så motsägelsefullt och så chockerande liksom. Mm. Som jag tänker göra att det blir så himla... Alltså en förälder som mördar sina barn är så fel redan från början.
Nej, man kan inte förstå det.
Men jag tänker också att just när det är den typen av yrkesroll så liksom adderar det ännu mer typ. Han beskrivs liksom som en ordentlig folkskollärare, du vet, så han älskar sina barn, skulle göra vad som helst för sin familj.
Mm. Och det var väl det han tyckte att han gjorde?
Ja, I guess liksom. Alltså, men jag tänker också vet du vad jag också ofta tror att det är? Alltså att det är någon sån skam, att man skäms för att man, du vet, för att man har gjort det här. Och så är man så här, nu skäms jag sig genom mycket så det är bäst att jag dödar alla.
Men, nej, bara, men det är vidrigt.
Nu ska vi se då. Det finns inga tecken på att han verkar ha lidit av liksom någon psykisk sjukdom eller sådär innan dådet typ. Utan allt är liksom bara fruktansvärt sorgligt och jättekonstigt. Polisen kommer liksom bara efter några dagar fram till att så här, det är klarlagt vad det är som har hänt och vad som är motivet. Och det finns inga andra inblandade. Så man behöver liksom inte fortsätta utredningen typ. Och Frans Oskars kropp blir till undervisningsmaterial i anatomi. Undervisningen i Lund. Vilket jag tror att vi har pratat om ett annat fall.
Jag också tror också det.
Det verkar typ vara en sån grej man gör med dem som är, som man bara, alltså att man donerar liksom brottslingars kroppar till.
Men på läkarlinjen så obducerar man ju fortfarande riktiga kroppar.
Ja, men det är klart, men det är väl då, men då kanske man har valt själv att man vill bli
obducerad.
Ja, exakt, att man vill donera hela sin kropp till,
ja,
liksom,
jag vet inte hur det funkar.
Till jag antar att det är så. Mm. Men här verkar det ju vara som att de dör. De tar liksom lite brottslingar och så och använder sig.
Vad sjukt om jag trodde också att man...
Pannan är numera så jobbar de bara på grodor.
Ja, exakt.
Typ, tänk dig första gången man liksom kommer till typ man påbörjar sin sån tjänst och bara, men gud, det här är mycket större
än vad jag var. Vänta nu. Okej, på grodan satt hjärtat här.
Men gud, jag har aldrig sett skinn som inte är grönt. Okej. Och han begravs också då utan präst och utan klockringning, vilket också var en sån grej som man gjorde mot den här typen av liksom brottslingar typ. Barnen begravs i Hörja den 8 april 1900. Och en så himla himla sorglig grej är att det tydligen var typ en väldigt avskalad, och liksom att folk reagerade på att det var en väldigt stel tillställning typ, att det var liksom inte, det var typ nästan ingen där. Alltså du vet, det känns så jävla sorgligt typ. Och Lydias bror blir förmyndare först till de här fem barnen.
Mm.
Och vänligt nog så slipper de betala sin pappas skulder.
Bra.
Mm. De ska ta av. Det görs typ en liten insamling lokalt till de här barnen. Mm. Så de får typ lite pengar därifrån. Men de är fan ensamma,
de är
bars i världen typ. Och de splittras också.
Mm.
Så Elin blir fosterbarn i Blekinge. Svea eller Stina blir också fosterbarn hos en familj i Västergötland någonstans.
Mm.
Signe, Berta och Bertrand flyttar till Lydias föräldrar.
Mm.
Så de får vara där. Men sen hamnar alla tre i Göteborg. Och jag vet inte om det är med morföräldrarna eller om de flyttar dit sådär liksom.
Varför fick inte alla flytta till sin mormor och morfar?
Jag vet inte. Men det känns som typiskt sån jävla grej man gjorde då. Och typ att det är så här, Elin är ju jätteliten.
Mm.
Fast Stina, för jag tänker att det kanske skulle vara lättare att adoptera bort
småbarn.
Ja, typ. Men hon som heter Svea eller Stina verkar inte vara...
Nej.
Ja, jag vet inte.
Who knows?
Men det känns som att det verkligen var typ så förr i tiden. Man bara... Nu blir det så här.
Mm.
Du åker dit och du åker dit. Mm. Bertrand går tydligen i sin pappas fotspår och blir lärare.
Mm.
Och Svea, eller Stina, är den enda av dem som får egna barn.
Mm.
Så det var då giftmorden i Hörja.
Usch, vad sorgligt.
Jag tycker bara... Det är så jävla stört typ, varje gång man hittar en sån här historia. Att man bara... Hur kan man inte ha hört, eller förstår du vad jag menar typ? Att det, liksom...
det måste finnas massa sådana från den tiden.
Exakt. Nej, verkligen så. Och jag har då läst Nordisk kriminalkrönika från år 2000. Claes Littners text med rubriken Giftmorden i Hörja. Det går liksom att köpa dem på e-böcker. Så att jag gjorde typ det på Google Books. Liksom.
Mm, nice.
Det kanske typ kostar så 65 kronor. Mm. Så finns det ju hur mycket som helst.
Snälla.
Och sen så har jag också, förlåt. Då, just det, de har, det finns en mycket kort flashback-tråd. De har bland annat med information från tidningen Historiska brott och mysterier. Deras artikel har rubriken De ohyggliga barnamorden i Lilla Hörja. Och så har jag läst, tidigare läst en artikel i Norra Skåne som inte finns tillgänglig längre. Okay. Väldigt, väldigt käckt.
Tack snälla, det var väldigt sorgligt.
Just det, jag måste också säga det här. Att källan till mina uträkningar för pengarna.
Just det.
historicalstatistics.org/jämförelsepris.
Bra!
Om man vill gå in och räkna lite så kan man göra det där.
Det kan man. Då önskar vi er en glad midsommar. Om det här är det avsnittet som släpps den 17 juni.
Ja, i sådana
annars
fall
hoppas vi att ni hade det bra på midsommar.
Ja, eller att ni har det bra nästa vecka på midsommar. Merchpodstore.se.
Gå med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast.
Önska fall på Instagram @sandellanna @karinlondre. Hej!
Hej då!